Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men typ många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Vilken druva är absolut svårast att odla? Går att producera vin i Sverige? Och hur kunde en liten lus hota hela Europas vinproduktion? Varmt välkommen till Vinguiden pratar om, podden där jag, Pontus Skagersten, lyfter vanliga och ovanliga frågor om vin. I dagens avsnitt så pratar vi om druvor och ursprung, och till min hjälp så har jag författaren, föreläsaren och winesplainaren Anders Meldén. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Du, jag kallar dig för winesplainaren här. Jag tänker att vi återkommer till det om en liten stund. För först är jag lite nyfiken på att höra vad du tänker om vilken druva som förtjänar mer utrymme i strålkastarljuset. Har du någon sån, någon druva som du tycker, ja, men den här tycker jag att folk ska titta närmare på?
Oj, det finns ganska många egentligen. Det har ju kommit en trend kring liksom att man gärna plockar upp gamla druvor som nästan var försvunna och har blivit lite på modet igen. I Grekland finns en som heter Sinomavro till exempel, som om man gillar Nebbiolo och liknande viner så ska man absolut testa den.
Härligt. Grekland alltså.
Ja, precis. Mm. Där finns det ju typ 300 inhemska druvsorter och sånt där som man kan botanisera bland.
Men och vad är viktigast, tror du? Alltså så här, druvan eller ursprunget, vad väger tyngst inom vinvärlden?
Tyngst rent kommersiellt är det väl druvan fortfarande. Men stilmässigt så är det ju ursprunget i kombination då med druvsorten såklart. Därför att druvsorter är oftast utvalda för att passa i vissa specifika ursprung.
Så man har en druva som man vet att den här går att den här kommer till sin rätt på den här platsen. Är det,
ja,
lite
precis.
Så
för att om man tittar på liksom de druvor som är mest populära att odla, så är de oftast ganska lättodlade och funkar i många miljöer. Medan de som kanske då har lite högre anseende och är trendiga eller har en särskild smak som många går igång på, då hänger det oftast ihop med var den har vuxit också.
Om ett vin görs i Sverige på italienska druvor till exempel, vad får vinet för ursprung då? Mm. Är det italienskt eller svenskt?
Nej, det är ju det är en klurig fråga. Det finns några som gör på det sättet. Bland annat Wine Mechanics i Göteborg och sådär. Och de får ju då ett övrigt EU-ursprung. Så att de hamnar på en väldigt konstig hylla på bolaget, kan man lugnt säga.
Ospecificerade, ja, ursprung.
För egentligen så ska det beror lite på regelverk och sådär. Det finns dels regelverk för vin och sen i allmänhet som EU har satt upp. Och sen så finns det specifika appellationsregler som man säger. Alltså regler för enskilda ursprung. Och då ingår oftast att man måste tillverka och buteljera vinet på plats också. Så det kan vara lite olika faktiskt. Det förekommer ju att vin till exempel buteljeras i Sverige, men ändå har ursprung i Italien, för då är hela vinifikationen, alltså jäsningen och det är gjord på plats. Men sen kanske en del av lagringen och själva blandningen och buteljeringen har skett i Sverige. Och så sker med väldigt många av de storsäljarna som finns på bolaget faktiskt.
Okej, så man fraktar liksom upp i stora tankar då till Sverige. Mm. Och så fyller man upp det på flaska.
Ja.
Går det att göra ett vin från, vad ska man säga, från vinranka till buteljera på flaska i Sverige enbart?
Jajamän, och det görs ju ganska mycket numera. Det finns flera, eller ja, åtminstone ett 50-60-tal vinerier som jobbar kommersiellt som gör vin i Sverige. Det som man får tänka på där är att man oftast måste välja en druvsort som är lite mer tålig för vårt klimat. Och där finns det ju en specifik grupp av druvor som kallas för PIWI-druvor, P-I-W-I, och det är en förkortning för ett tyskt uttryck som är pilsviderständige, alltså druvor som är motståndskraftiga mot svampangrepp. Och det där är specifika korsningar som man har gjort som ska liksom funka i såna här miljöer. De används inte bara i Sverige, de används även i Tyskland och Österrike, Schweiz och i norra Italien och delvis i Frankrike också, mest på experimentbasis. Men i Sverige har vi den mest kända kanske sorten som heter Solaris, som är en sån här som visserligen är uppåt 50 år gammal liksom, men som ändå är framtagen för att klara vårt klimat.
Då skulle man ju kunna tänka sig då att Sverige tillhör det man kanske kallar den nya världen. Det pratas ofta om den gamla världen och den nya världen. Kan inte du snabbt förklara vad är det?
Ja, det är egentligen en ganska liksom, så att säga, styvmoderlig behandling av världen utanför Europa. Det har ju sin historia i när Europa var liksom centrum av världen och vi reste ut på upptäcktsfärder. Och upptäckte då den nya världen som visserligen inte var särskilt ny för de som redan levde där. Det gjorde att länder som hela Nord- och Sydamerika, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika till exempel räknades in som nya världen. I vinsammanhang så pratar man oftast, eller fortfarande ofta om det som nya världen. Jag tycker det är lite fel egentligen för att dels som sagt så har det funnits befolkningsgrupper i de här länderna väldigt länge också. Och ibland kanske längre tid än vad det har funnits uppe i Europa. Men i vinsammanhang så handlar det också om att man har tagit med sig vinrankor från Europa. För de har inte levt naturligt i de här länderna utan de har tagit med sig från Europa och planterat in. Så på så sätt så kanske man skulle kunna säga att det är nya världen då. Ska man räkna Sverige som nya världen? Ska man räkna Kina som nya världen när det kommer till vin? Ja, kanske borde man göra det. För att det är också länder som har fått vinrankor implanterade.
Okej, kinesiskt vin har jag nog aldrig hört talas om. Men är de en stor producent idag eller hur ser det ut?
Ja, det är en stor producent. Det är väl än så länge lite svårt att få exakta siffror från Kina, men de är stora och de kommer absolut inom kort ligga på topp 5 i världen som vinproducerande land.
Om vi hoppar tillbaka till druvor och jag är lite nyfiken på så här, vilken druva är mest svårodlad och kanske vilken druva som är mest lättodlad och hur påverkar det i så fall priset?
Ja, om man tittar på så här, vilken druvsort som är mest odlad i hela världen så är det enligt statistik som jag hittade för ett par år sedan i alla fall Cabernet Sauvignon. Och Cabernet Sauvignon känner vi ofta till namnet på den. Det är den druva som har vuxit i Bordeaux och gör de mest liksom, prestigefulla och dyra vinerna som man kan hitta. Samma sak gäller i Napa Valley i Kalifornien till exempel. Men ändå är det en druva som då odlas vitt och brett och kanske inte alltid då lever upp till förväntningarna heller beroende på lite grann vart den har vuxit och hur man har skött planteringarna. Men det säger sig själv då att den är relativt lättodlad, precis som Chardonnay och Merlot är också, som också ligger i topp där bland de som odlas mest i världen. Några som är riktigt svåra och som folk har försökt med länge, det är Pinot Noir som vi förknippar med Bourgogne. men som också har, där man har lyckats ganska bra, till exempel i Oregon och i Kalifornien har de jobbat jättelänge med att försöka få till en stil på Pinot Noir som är bra, och det har man ju lyckats med också nu, men det tog ganska lång tid faktiskt. Nebbiolo är en sån där druvsort som där nästan all Nebbiolo.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Som finns i världen växer innanför Piemontes gränser i Italien. Och det beror ju på att den är väldigt svår att få till något bra av utanför det specifika klimatet och jordmånen som man hittar där.
Varför ägnar man sig åt att ta den svåra vägen så att säga? Om Pinot Noir till exempel, som är svår att få till och svår att odla på olika platser. Varför tar man inte bara den enkla vägen ut och odlar något annat?
Ja, precis. Det gjorde man ju förut. Men sen så är det ju trender som kommer och går. Och Pinot Noir har haft en jättestark uppåttrend där folk verkligen älskar den här druvsorten. Och det gör att man vill testa överallt. Och det ser man med Nebbiolo nu också, att Nebbiolo börjar man liksom testa med i Kalifornien och Australien och så, just för att den är så populär. Så det handlar ju om att man vill på ett vis då kanske tillgodose en marknad som faktiskt suger efter en specifik druvsort. Men också tror jag att i en vinmakare bor det lite en djävul som liksom vill testa och verkligen se, borde inte jag också kunna lyckas med det här?
Ja, för de här vinbönderna, de har inte haft det så enkelt. Jag tänker på den här vinlusen som gjorde att det nästan sket sig helt med Europas vinproduktion. Vad var det som hände där egentligen?
Ja, men det var en i samband då med att man började kolonisera världen och även flytta plantor och sticklingar och sånt mellan Europa och Amerika bland annat. Så lyckades man då få in den här vinlusen som den kallas, Phylloxera vastatrix som den heter egentligen. Och förmodligen kom den med någon form av växter från Amerika till Europa. Och i Amerika hade det funnits vinrankor tidigare, men inte av samma art som vi har i Europa. Och de vinrankorna som växte i Amerika, de var ju resistenta mer eller mindre mot det här. Så därför så hade man aldrig upplevt problemet där. Men sen när man började då få in de här europeiska rankerna med deras rötter, för det är rotsystemen som vinlusen angriper, då blev det en jättestor förödelse, precis som du säger. Det var nästan så att i slutet av 1800-talet så försvann i stort sett alla vingårdar som hade då den europeiska vinrankan.
Finns lusen kvar eller är den helt utrotad idag?
Nej, den finns kvar, lever gott, men däremot så har den inget att förstöra riktigt på samma sätt. Därför att det man förstod då det var att man kunde använda sig av rötterna från de där amerikanska rankorna som var resistenta. Och sen kan man ympa på den europeiska rankan på. Så att när man gör vin idag så gör man på det sättet. Man planterar med en amerikansk rot och en europeisk ranka. Och då har inte vinlusen någonting att förstöra.
När slutar ett vin stiga i pris sett till kvalitet? Och lite där jag menar med den frågan är, om du odlar druvor efter konstens alla regler på bästa möjliga sätt och ger dem den bästa vård som finns att gå och du gör liksom alla de här grejerna på rätt sätt, då får du ett bra vin. Men någonstans tar ju det slut, tänker jag. Och det blir mer kanske en fråga om namn eller vilket hus eller vilken årgång. Men finns det någon sån här linje att ja, men så här, du kan komma upp till 500 spänn och sen så är över det, då är det bara liksom andra omständigheter som spelar in?
Det gör det nog, och det ser lite olika ut på olika platser och beroende på vad druvorna kostar, helt enkelt. Men din siffra där runt 500 spänn är nog inte helt fel faktiskt. Att det går att liksom ha omkostnader som gör att du skulle behöva ta så mycket pengar för en flaska vin. Sen är det ju såklart efterfrågan, utbud och efterfrågan som styr vad slutpriset blir till slut. Det är också en form av positionering hos vinmakaren. Jag vill att mitt vin ska serveras på den här typen av restauranger eller drickas av den här typen av gäster, och då kan man ju positionera det genom en prissättning. Men det intressanta är ju kanske då det första. Därför att om man tar områden som Champagne och Napa Valley till exempel, där finns de dyraste druvorna idag. Ett kilo druvor i Champagne kan gå loss på ungefär 75 kronor. Om du då behöver ett kilo druvor, lite drygt, kanske 1,5 kilo för att göra en flaska, så kan man själv räkna ut sen liksom vart man ska börja någonstans och vart slutpriset kommer bli, därför att det är en massa andra omkostnader också. Så att ja, det går att göra väldigt dyra viner, särskilt om man då verkar i väldigt dyra områden. Men det finns såklart en övre gräns också, och sen tar utbud och efterfrågan vid.
Jag har själv gått i den här fällan några gånger, men jag tycker att vinvärlden krånglar till det så här onödigt mycket ibland. Och ett exempel på det är Syrah och Shiraz. Mm. Det är väl samma druva,
ja,
att de har olika namn.
Ja.
Varför är det så?
Därför att man helt enkelt inte hade någon slags, man hade inte Google när de här druvorna fick sina namn, utan de kallades olika saker på olika platser, och ibland har synonymerna levt kvar och ibland har de försvunnit och man har enats mer eller mindre om ett namn. Syrah och Shiraz är ju ändå ett rätt så snällt exempel. Om man tar druvsorter som Tempranillo, som fortfarande har 10-talet synonymer i Spanien till exempel, bara inom landet alltså. Italien, där har man också, om man tar Sangiovese, så har man också ett antal olika synonymer för den druvsorten. Och än idag så upptäcker man ju ibland i vingårdar att man har kallat en druvsort vid rätt namn, och sen när man kan då med DNA-teknik analysera vilken druvsort det faktiskt är, så ser man att ja, det här har hela tiden varit en, inte vet jag, Tempranillo till exempel.
Jag är lite nyfiken på, alltså så här, hur många olika druvsorter finns det egentligen? Pratar vi tusentals, miljontals? Finns det någon sån siffra?
Ja, nej, egentligen inte. Det finns, man kan säga att det finns tusentals druvsorter som man använder till vin i alla fall. Sen finns det ju druvor som man använder till andra saker också, russin och bara äta och sånt där. Men de druvor som man köper i affären, om man skulle pressa dem och göra vin av dem, så går ju det. Men det skulle bli rätt svagt och förmodligen inte så jättegott kanske. Och det beror på att de innehåller mycket mer vatten än vad druvsorterna som man gör vin av innehåller.
I inledningen här så kallar jag dig för winesplainaren. Och det kommer ju från att du har skrivit ett par böcker, bland annat en som heter Winesplaining.
Precis, den första heter Winesplaining, värt att veta om vin, som kom ut för 1,5 år sedan någonting. Jag hade märkt att jag fick ganska mycket frågor kring vin. Just sådana frågor som du har ställt till mig idag, men också frågor som är lite mer teknisk karaktär. Så där att, aha, det står att vin innehåller sulfiter. Varför gör det? Och varför vill en del tycker att det verkar jättefarligt och så vidare. Och så försökte jag förklara de här begreppen liksom. Så det gjorde jag mycket i den första boken. Och i den andra boken nu som kom i höstas, som heter Winesplaining, prova, lagra, njuta vin, så är det det färdiga vinet som jag liksom grottar ner mig i. Bland annat det här med varför druvsorter doftar och smakar olika och vad man kan härleda varenda liten doft till faktiskt.
Ja, det finns mycket att utforska. Anders, stort tack för att du kom hit idag. Jag ska själv läsa dina böcker efter det här. Och det tycker jag att ni som lyssnar också ska göra.
Ja, men stort tack själv. Det var roligt.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.